ska då fortsätta att se hur denna syn på den heliga skrift, som är skriftens egen undervisning om sig själv, vad den får till följd när man kommer till Bibelns första kapitel. Det är ju kapitel som står i centrum för många samtal i denna tid och som för många är en svår stötesten med tanke på vad man får lära sig i den biologiska undervisningen och också på många håll inom teologin. Vad har de lutherska bekännelseskrifterna att säga om Bibelns inledande kapitel? Ja, bekännelseskrifterna är ju inte bibelkommentar i den meningen att vi där finner en utläggning av alla Bibelns böcker och sålunda en utläggning i detalj av de första tre kapitlen också. Om någon vill ta del av en mera detaljerad utläggning, så kan man gå till Luthers kommentar till första Mosebok. Där kan man se vad en lutheran, för det var väl Luther, vad Luther säger om det första kapitlen i Bibeln. Men det första kapitlen innehåller ju en grundläggande undervisning för den kristna tro när det gäller människan och hennes ursprung, när det gäller Guds makt och Guds skapelse, när det gäller första trosartikeln, att dessa kapitel givetvis också beröres i bekännelseskrifterna. Och då kan vi först stryka under att det är självklart för bekännelseskrifterna att när man säger att Gud är skaparen och att han har skapat Adam och Eva och lät dem leva i lustgården, men att Adam och Eva föll i synd och ville själva sätta sig i Guds ställe, då är det inte frågan om vackra idylliska lärdomar som är bara diktade oss till nytta, utan då grundar sig ju dessa de lärdomar man hämtar därav på att detta har faktiskt skett. Detta är historia. Detta är verklighet. Vi tror inte bara att Gud är skaparen därför att vi tycker att det är lämpligt att tro det, utan vi tror det därför att han är det. Han är skaparen och han har skapat. Han var själv den evige som fanns före begynnelsen. Men så blir det en begynnelse. En verklig skapelse, en historia börjar. I och med skapelsen börjar historia, och det är inte någon metahistoria, för att använda ett lärt ord. Någon ting som inte har med verkligheten att skaffa, utan det är en verklig historia. Det är verklighet, det har hänt. Det har vid ett alldeles bestämt tillfälle behagat den evige att skapa fram himlavärldarna. Och vi får veta i stora drag hur han gjorde. Inte så att vi här får veta allt, att vi här får en detaljerad framställning i alla stycken, så att vi kan säga att nu har vi fått en uttömmande undervisning om skapelse. Men så att allt det som där sägs är verklig och sann undervisning, är en rätt lära om skapelsen. I den meningen så är det en lärobok. Man säger ju ofta det är ju inte någon lärobok, utan det är symboliskt diktverk. Jo, det är en lärobok i den meningen att här får vi veta i stora drag hur Gud gjorde. Inte bara att han skapade, utan hur han skapade. Och det är viktigt att veta hur han skapade. Det var inte frågan om något utvecklingsarbete som manikéerna menade och längre fram i tiden darwinisterna, utan det skapades genom hans ord och valt och ett i ordning efter sin art. Och så att Gud är helt oberoende av mänskliga resurser och krafter och de ordningar som han sedan lägger ner i skapelsen. Så man kan alltså inte förstå skapelsen och skapelseundret genom att studera hur Gud nu ordnar det i skapelsen. Hur barn föds, hur träd växer upp, hur bergarter kan vittra ned och sen räkna sig tillbaka att på samma sätt var det när det började. Det växte fram på ett liknande sätt som nu sker i skapelsen. Utan det betonas att Gud är helt suverän och oberoende av mänskliga förutsättningar och ordningar. När han låter solen skilja, bli den som skiljer dag och natt, då gör han detta helt suveränt och frivilligt på den fjärde dagen. Han behövde inga himlakroppar att göra detta om han så ville. Därför markeras det med kraft att det är först på fjärde dagen som solen och månen och stjärnorna får överta funktioner som han själv skötte, himlakropparna förutan. Och det betonas i slutet av den heliga skrift att när fulländningen är inne, då behövs inte solen och månen och stjärnorna heller. Då sköter Gud alltsammans på ett annat vis. Så var det från början. Och därför är det fåfängt att kritisera Guds skapelse utifrån den förutsättningen att Gud måste ha följt samma ordningar som han nu har lagt ner i sin skapelse. När skapelsen var ett under som inte kan förklaras genom att se paralleller till hur saker och ting nu växer fram i den skapelse som nu är. Och detta är viktigt därför att när sedan den heliga skrift talar om hur den andra skapelsen ska gå till, hur vi ska bli födda på nytt, nyskapade, så är allt hopp ute om vi ska kunna bli en nyskapelse genom utveckling. Men det måste samma under till då. Om någon tvivlar på att det ska kunna gå med tanke på vårt onda fördärv, så är det ju frågan om samma Gud, samma ord med samma potens kraft som kunde skapa fram allt i himmel och på jord. Då kan det också skapa en fattig syndare på nytt. Utan förutsättningar, utan naturliga anlag. Det kan göra ett under. Och den nya födelsen är ett under. Helt och hållet Guds verk. Detta är ting som också betonas i bekännelseskrifterna. Det är verkligheter det är fråga om när vi läser det första kapitlet. Det är enkel historiskt beskrivande framställning av vad som verkligen ägde rum. Men givetvis ligger ju i detta en undervisning av största teologiska betydelse. Och då när detta betonas att det är innebörden, den teologiska betydelsen som är grundläggande, så drar många den slutsatsen att då spelar det ingen roll om den teologiska betydelsen grundar sig på sådant som faktiskt har hänt. Utan man säger det avgörande är ju att vi är syndare och att vi lyssnar på våra fruar Och att man har ont när man föder barn och att det är massa ogräs ute i trädgården, det är djupa sanningar detta. Och att själafienden är listig och vill ta oss från ordet, det kan vi också gå med på. Men att det är dessa sanningar grundar sig på en verklighet, att det en gång synden tog sin början bland människorna på just detta vis, att detta är verklighet och hände historiskt. Nej, det är inte så noga. Det behöver vi inte tro på. Så resonerar man aldrig i bekännelseskrifterna. Utan när man tar fram den teologiska betydelsen av skapelsen och syndafallet, så bygger ju den teologiska betydelsen på att det har hänt. Det har hänt och en verklighet. Och så betonar man också att dessa kapitel ska läras och de ska brukas och de är oss till gagn för att vi inte ska förskräckas över synden så att vi inte ser någon utväg och gör Gud till en lögnare och inte vill lita på hans kraft och hans evangelium. Och det ska brukas så att vi blir ödmjuka och ser vår litenhet, ser Guds majestät och storhet och makt. Och därför är ju Bibeln fylld av lovsånger och tacksägelser med anledning av skapelsen. Och det är tacksägelser som kanske har tystnat hos oss i allt för stor utsträckning. Tänk på saltarsalmerna. Hur de om och om igen lovar Herren för hans skapelse, för hans makt och hans under, och räknar upp detaljerna. Han gjorde ju det, och han gjorde det. Han skapade dessa himlakroppar, och han skapade människan av stoff. Det och det har man gjort, och så lovar man honom, prisar honom, Gud den högtlovade. Det är bara att börja med psalm 145-150, så får du se. Och det uppfyller den stackars masken människan med glädje. Herren ska lova och prisas för hans stora under. Och så hör ju till detta att det är samme undergörare, samme Gud som klöv havet, som förde oss ut ur träldomslandet, som gav oss den evigt giltiga och sanna undervisningen om allt detta, som har förlossat oss, som har utplånat vår synd och så vidare. På sidan 14 står det Adam och Eva. Hur är det enligt de lutherska bekännelseskrifterna? Har de funnits? Är de historiska personer? Ja, givetvis. Den första människan hette Adam. Fanns ingen människa före honom. Och den första kvinnan fick namnet Eva. Och hon är inte av en annan art. Hon är inte ett djur som Adam ska trampa på, utan hon är av samma kött och ben, tagen ur mannens sida, för att stå vid hans sida, för att hjälpa honom och icke skälpa honom. Och detta är grundläggande, och det framhålles med all tydlighet i bekännelseskrifterna. Det är historia, det är verklighet, och det är grundläggande för äktenskapet. Att det som hörde samman ska bli en enhet, ett kött genom äktenskapet. Och syndafallet och arvsynden. Ja, det är icke detta ett historiskt faktum om verklighet. Då behövs inte biblikum och då behövs ingenting annat heller. Utan man kan säga att den kristna kyrkan födelsedag sammanfaller med syndafallet. I och med att människan har fallit i synd, så behövs förlossningen, evangelium, räddningen, nådens medel. Syndafallet är ett historiskt faktum. Det är inte inbildning att vi är svaga och odugliga, utan det är en följd av arvsynden. Vi har drabbats genom syndafallet. Vi är nu oförmögna att komma till Gud. Vi är oförmögna att tro på honom, att säga vårt ja till honom, att vända oss till honom, att bli saliga. Vi är bortvända och vi måste genom ett under, genom Guds levande ord, vändas rätt, omvändas, födas på nytt. Och på sidan 16 plockar Preuss fram en rad exempel på hur bekännelseskrifterna betonar att det är den naturliga meningen. Det ska inte vara någon underlig bakomliggande mening som man själv läser in i texten, utan det är textens mening sådan den föreligger som man har att acceptera och ta emot. Och gör man det, så måste man avvisa panteism och ateism. Man måste avvisa att det har skett en polygenes. Det betyder detta att det skapade, kom fram så småningom en rad män, och sen kanske det kom en rad kvinnor, och så småningom fann de varann. Utan sanningen är istället den att det skapades en människa, en man, ur vilken sedan kvinnan skapades, och de hör samman, varande av samma kött och blod. Det är grundläggande att människan från början skapades god, och att hon alltså har avfallit. Det är alltså inte så, som vi får lära oss genom evolutionismen, att det blir bättre och bättre. Det utvecklas mot något finare. Utan människan har fallit från det goda förhållandet till ett ont. Det genereras istället, och detta avfall fortgår och får till följd det mest fruktansvärda ting bland människor. Man slår ihjäl sin bror, man hämnas 70 fall, man förvränger rätten och så vidare. Bibelns framställning går emot utvecklingsläran. Det hade redan bekännelseskrifterna sett, fast inte Darwin fanns på den tiden, men manikeismen fanns. Den moderna evolutionismen är ju bara den gamla manikeismen i biologiska kläder. Så är alltså det avgörande textens egen bokstavliga mening. Och att det är högst allvarligt att ifrågasätta denna, att lämna den ryggen, då faller grunden för den kristna tro, grunden för den kristna kyrkan. Grunden för frälsningen har inte skett ett avfall från det goda till det onda. Är inte syndafallet sant? Och är det inte så att fallet har fått sådana genomgripande följder att vi är helt oförmögna till självfrälsning? Ja, då kommer man ju att vanställa evangelium och all annan undervisning i den heliga skrift. Mot detta ställs nu moderna tolkningar av första Mosebok 1-3 från och med sidan 19. Och på denna sida görs det en sammanställning av vad vi får lära oss, vad som undervisas. Och det som förs fram på mer eller mindre knepigt och fromt vis, men likväl är någonting annat än det vi nyss har tagit fram. Grundläggande för moderna uttolkningar det är detta att här i första Mosebok 1-3 ges oss icke en deskriptiv framställning. Vad menas med detta? Jo, det ges oss inte en beskrivning av en verklighet. Texten är inte en beskrivning av vad som är verkligt och sant, hur det verkligen har gått till. Utan det är frågan om en non-deskriptiv framställning, en icke-beskrivande framställning. Och med detta menar man att avsikten är här att ge uttryck åt en fin tanke, att klarlägga ett visst motiv, att lovsjunga skaparen. Det är inte frågan om en beskrivande framställning av en verklighet, utan det är, säger många, ett avmytologiserat poem sjunget till Guds ära. Vad menas med detta? Jo, man har av ett gammalt hedniskt dokument plockat bort en rad främmande element som talade om andra gudar, och av detta gjort ett poem, en lovsång till skapelsen. Har ni inte hört detta också? Första Mosebok, det är en lovsång till skaparen, ett poem till skaparens ära. Det vill inte ge oss en beskrivning av hur Gud handlar när han skapar, utan det vill bara tala om att Gud är skaparen. Och sen alla andra detaljerna, de är inte viktiga, de är bara ditsatta för att lovsjunga Gud som skapare. De behöver man inte tro och ta allvarligt på. Ja, vi vet att ledaren för den så kallade bekännelsetrogna rörelsen i detta land har den uppfattningen. Då förstår man hur det blir med bekännelsetroheten. Det är den lära som biskop Odhiertz har till exempel. Men som inte är unik för honom, utan det är en ganska allmän uppfattning. Det är frågan om inte en beskrivande framställning av verklighet, utan en lovsång, ett poem. Andra säger, uttrycker det lite annorlunda. Man säger det är en etiologisk saga som erbjuder en förklaring på frågor som måste ha förbryllat israeliterna på 900-talet och senare. En saga renad från hednisk slagg. Vad menas med etiologisk saga? Jo, det här är en text som fromma, intelligenta män vid något tillfälle, ganska sent, långt efter Moses tid, har sammanställt för att försöka förklara saker som de grunnade över. De undrade över varför är det så? Hur kommer det sig att det är så mycket tistel och törne? Och sen hittar man på då, jo, det beror ju på att en gång var det så där. Så har man fått en förklaring till det. Hur kommer det sig att det gör ont när man föder barn? Jo, och så vidare. Etiologisk dikt. Andra säger det är en kosmogoni, lik så många andra episka och legendariska kosmogonier från den tiden, men renad från teogoni, teomaki och andra ovärdiga element. Så att en värdig kosmogoni, en fin framställning renad från ovärdiga element. Men det är alltså ett försök till förklaring som har sitt ursprung i människans tankeverksamhet. Människan har funderat och tagit hjälp av olika dikter och legender, och så har man kommit fram till det här resultatet. Utgångspunkten är alltså, det är självklart, det är inte lära från Gud. Det är inte en beskrivning av verklighet. Andra säger det är ett inspirerat hebreiskt lån av grundmotiv från heliga skrifter och legender i grannkulturerna. Det är en vanlig uppfattning. Man har tagit vara på element från Babylonien eller från Rashamra, från Ugari. Och av detta har man sedan byggt upp en framställning som är lärorik och den vittnar om vilken fin tro människorna hade. Den vittnar om att de trodde på en skapare, och vi får här ett vittnesbörd hur de tänkte sig det hela och hur de ville hylla sin skapare. Det är alltså ett exempel på människors tro och försök att förklara. Och andra säger, det är en omarbetning av urgamla hebreiska myter som har bearbetats till en organisk berättelse av didaktiskt lärande natur. Ja, går vi till den litteratur som finns idag och som används vid skolor och universitet runt om i världen, så innehåller böckerna till 90%, kanske mer, någon av dessa uppfattningar. Och detta också vid lutherska universitet och skolor. Och var och en kan ju se att en sådan uppfattning svårligen kan förenas med skriftens egen mening och med de lutherska bekännelseskrifterna. Och var och en bör ju förstå vilken dubbelhet och knepighet det blir för människor att förstå vad det är frågan om, när en person samtidigt lovar att hålla sig till Guds ord som det är skrivet i de heliga skrift och så som de lutherska bekännelseskrifterna därom vittna. Det får man ju göra i Sverige om man vill bli präst eller biskop i den svenska kyrkan. Och i andra lutherska kyrkor får man inte bara högtidligt lova detta inför den allvetande guden, utan man får också skriva under på det. Och avsikten med löftena är ju detsamma, fast det kraftigare stryks under genom att man skriver under. Det gör en person, och samma person har sedan någon av dessa uppfattningar. Att det är frågan om dikt och myt, legend eller saga, det beskriver inte en verklighet. Man behöver inte ta det bokstavligt, utan det är ett uttryck för vad människor har tänkt och tyckt. Det är fint och djupsinnigt, det kan man ofta säga, och lärorikt, men det är inte Guds undervisning av vad som faktiskt har skett. Då blir det ju svårt för enkla människor att förstå hur det går ihop. Hur har man lovat att hålla sig till Guds ord som det är skrivet i den heliga skrift och som de lutherska bekännelseskrifterna därom vittnar? Då måste man väl mena vad man lovar, och då är det väl inte så farligt. Och sen får då dessa främmande läror möjlighet att spridas under sken av att det ändå är väl bestämt. Från och med sidan 20 ger Preuss exempel på hur det ser ut i de grundläggande läroböckerna på det internationella planet. Och jag ska inte trötta er med att gå igenom det, utan det får vara en läsa. Först nämner han en som heter Friesen, en bok i teologi som allmänt läses vid universiteten och som ju tar avstånd från den bibliska och lutherska uppfattningen om dessa kapitel. Och så nämner han flera andra. Och den enda vi kanske skulle säga någonting om, det är Gerhard von Rath, som nämns längst ner på sidan 22. Gerhard von Rath. Han har ansetts som den största teologen av oerhört många. Hans böcker läses runt om i världen. Det läses överallt. Det läses vid våra universitet i Sverige, vid flera bibelskolor i Sverige. Det läses vid såväl konservativa som andra fakulteter. Det läses vid menighetsfakulteten och på många, många andra håll. Vad säger då Gerhard von Rath i sin Genesis-kommentar, sin kommentar till första Mosebok? Ja, han säger om det andra kapitlet, att det är ett vackert vittnesbörd av javisten om Guds aktivitet i det profana såväl som i det religiösa. Javisten är en konstnär, och han har lyckats att få fram det fina budskapet att Javé fortfarande är med Israel. Och för att få fram detta budskap, detta motiv, så konstruerar han fram genom sina konstnärliga talanger berättelsen om Adam och Eva. Vem är javisten? Ja, man menar att det var en anonym författare på Salomos tid eller strax därefter, kanske på 850-talet eller 900. Och det är han som har svarat för det andra kapitlet i stort sett. Sen har det bearbetats och förändrats och redigerats. Men i stort sett har han svarat för det. Det är alltså frågan om en dikt, en saga eller religiös sägen, menar han. Omständigheterna, säger han, är olika i varje enskild saga. Sålunda kan man helt korrekt räkna med en senare utvidgning av gamla traditioner med hjälp av uppdiktat material. Ja, även med hjälp av sagomotiv. Nå, har han nu något stöd för sådana här läror? Nej, det har han inte och det behöver han inte. Därför att om utgångspunkten är självklar att det har inte med Guds undervisning att göra, det har inte med verkligheten att skaffa, så blir ju det enda alternativet att det är diktat och konstruerat. Och då är väl von Raths gissning och program inte sämre än något annat. Det är ju en intelligent och duktig gissning att det har väl gått till på det här viset. Och det är det man alltså får lära sig. När det gäller det första kapitlet så är det inte javisten, utan den som har svarat för slutsammanställningen av första kapitlets undervisning, det är prästförfattaren som levde på 400-talet före Kristus, alltså efter Daniel till och med, och 1000 år efter Mose. Vad har han då gjort? Jo, han har sammanställt tidigare funderingar och begrundningar om skapelsen och gjort en läroframställning av det. Det är läror som har begrundats under generationer, som han har ombildat och utvidgat ytterst noggrant och gediget genom nya reflektioner och troserfarenheter. Men om man då frågar sig hur förhåller det sig med denne författares egen avsikt, så måste ju von Rath medge, naturligtvis framställer det vill säga utsagorna i kapitlet, vad man på den tiden tänkte om världens urtillstånd. Men han fortsätter: men eftersom det även avser att vara trosutsagor, äger det bestående teologiskt intresse. Med andra ord, i Genesis 1 har vi inte en beskrivande framställning av vad som verkligen hände, fastän berättelsen själv avser att beskriva vad som ägde rum. Utan det är vad man har tänkt och konstruerat fram, och det är ett vackert och fint slutresultat. Och så framhåller han om det tredje kapitlet, att det är också ett vackert stycke av javisten. Han tar över etiologiska förklaringar från Orienten. Han avmytologiserar en del av lånegodset, och så växer gradvis en framställning fram och blir så småningom utformad så som vi nu har den. Ja, vi kan stanna där. Denna bok av Gerhard von Rath, det anses vara sanningen i frågan. Det är den man måste plugga in om man kommer till Uppsala universitet. Det är den man får skrivning på, ska tentera på. Den anses vara den bästa och mest lyckade framställningen av alla som finns. Det finns många, om man är medveten om att den ena säger si och den andra säger så. Det finns inte två kommentarer som stämmer överens när det gäller att förklara vilken typ av dikt eller saga eller myt det här är. Utan den ena säger si och så, men alla har det gemensamt att det inte är en beskrivning av verkligheten, utan att det är konstruerat. Men hur sedan och hur det har vuxit fram, det delar man om på olika vis. Och Gerhard von Rath har delat det. Det vill säga, man menar inte att han har gillat, utan han har lyckats fånga verkligheten, och den måste man lära sig. Det är inte underligt, då förstår ni, att unga teologer som läser vid Uppsala eller Lund eller Oslo kommer ut med församlingarna till församlingar utan att ha en grund att stå på. Vad har de att säga? Hur ska de kunna stå emot villfarelsen? Hur ska de kunna ha en sådan tro som Daniel och de tre männen hade? Det är omöjligt. Hur ska de kunna undervisa för att det blir till liv och salighet för församlingarna? Nej, förödelsen blir resultatet. Och det är inte underligt att detta kommer in i konservativa sammanhang. När Svenska kyrkan har sedan länge grundlagt sin prästutbildning och sin undervisning på dessa läror, det är ju inte nya, så har det ju trängt in nu i skolor och i församlingar sedan länge. Så länge att det är ju många, ja de flesta av biskoparna som har samma uppfattning. Det är inte det minsta förvånande över när vi tar del av det vi läste upp här om kvällen, när Ström talar om de goda skapelsemyterna. Det är ju självklara sanningar för biskoparna. Det är ju bara det att Ström är modigare och ärligare än de andra. Han vågar säga och stå för vad han tycker. Eller när det kommer in i frommare sammanhang, det är väl inget underligt. De som vill bli predikanter och som läser vid Johanne Lund, vad läser de för kommentar till första Mosebok? Gerhard von Rath. Den här som jag refererade. Och då hjälper det inte att man sitter ute i bygderna och gläder sig åt att snart får vi ju flera lärare som kommer och hjälper oss. De har blivit så besmittade av detta. En och annan kanske slinker igenom och klarar sig. Men det är svårt att klara sig i pestsmittade hus. Och Guds ord säger ju klart att det är andligt högmod att ge sig in i det, detta farliga, och mena att jag ska nog klara mig, jag blir inte smittad. Utan vi har att dra oss därifrån och hålla oss där ordet undervisas rent och klart och sakramenten rätt förvaltas. Vi bör alltså förstå att när den moderna bibeltolkningen, som trädde fram också i lutherska sammanhang och mitt i församling och kyrka, ser ut som den gör, så kan det inte bli annorlunda. Och mot den bakgrunden ska vi se sådana påståenden som säger att vi måste nu hålla fast vid att vi ska samverka och hålla ihop. Vi måste vara kyrkliga och stå samman med verksamheten och integrera. Då är det alltså samtidigt frågan om en samverkan och en integrering med sådan som vi nyss har nämnt. Och i detta ligger en väldig fara. Och det går fort. Vi fick igår kväll höra hur det kan börja så oskyldigt och kanske bara att ett brev inte blir besvarat, så händer det någonting. Man får inte en gedigen bibelskola, utan man måste ta vara på någonting annat. Och så glider det fort. Och nu är detta som här nämns inte undantag i undervisningen. Detta att det är legender och myter och inte en beskrivning av verkligheten, utan det är regel. Det är regel. När det är annorlunda, då är det undantag. Mot den bakgrunden har vi att se situationen idag och behovet av en rätt bibelforskning och en rätt bibelundervisning. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt heliga och saliggörande ord. Och vi ber dig om misskund och förlåtelse för att vi så lite tar vara på dina förmaningar och varningar och låter oss besmittas av varjehanda läror. Sänder våra ungdomar till sådant som förför och besmittar, och så tar sanningen sakta men säkert ifrån oss. Vi beder dig i denna sena timme om den nåden att vakna upp och gå tillbaka till de rena och hälsosamma källorna. Inte på det sättet att vi flyr undervisning, därför att undervisningen är så förgiftad, utan så att vi flyr den falska undervisningen, men sen så sörjer för att vi får den rätt istället. Så vi klarar oss inte utan ditt ord. Vi behöver din undervisning. Vi behöver föras in i ditt ord. Inte därför att vi är finare och bättre än andra människor, utan just tvärtom. Därför att vi är sämre. Vi är det största av syndare, som har så orena hjärtan och sån oförmåga till det goda att vi klarar oss inte med mindre än det som är fullkomligt gott, rent och sant. Misskunda dig över oss, arma syndare. Amen.